Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du börjar sortera.
Gud, vad, nej, det var inte ens meningen. Förlåt. Varför? Jag sa OCD-Fredrik kommer hem.
Vad är systemet?
Jag bara valde ut de artister som jag tycker förtjänar egen hög. Men, eller de som verkar dominera. Så tänkte jag att då...
Det här är Fredrik Strage. Jag är hemma hos Johan och Frida Norberg i en vacker sekelskiftsvåning med extremt högt i tak och extremt många böcker av Ayn Rand i en bokhylla till vänster om mig och oerhört många 80-tals singlar på bordet framför mig. Jag har precis bläddrat igenom högen och kunde inte låta bli att börja sortera upp dem. Jag har gjort en Depeche Mode-hög, en Mark Almond-hög, en Simple Minds-hög, en Sisters of Mercy-hög. Jag blev så imponerad när jag såg att det låg några intervjusinglar, bildskivor, bootlegs där. Om man köper intervjusinglar med Sisters of Mercy så är man ganska långt inne i ett goth-missbruk. Jag gick vilse på väg hit, för det var en del av stan där det inte har varit så mycket förut. Sen insåg jag att vi precis intill Arkitekthögskolan. Och det känns lite passande att jag är här för att hälsa på Johan Norberg. För vi gick på Kents sista spelning tillsammans. Och jag såg Kent för första gången på just Arkitekthögskolan. Med Broder Daniel som förband för snart 23 år sedan.
Wow.
Så... Sen, det är också ganska märkligt att vi inte har setts mer genom åren. Det är något som jag har tänkt ganska mycket på. För Johan Norberg och jag har inte umgåtts. Märkligt att jag fortsätter prata om dig i tredje person. Du sitter framför mig.
Jag är här också, kan du berätta för lyssnarna. Ja,
nej, men vi har sett en hel del de senaste 7-8 åren. Men jag kan inte påstå att vi ens var bekanta på 90- och 00-talet.
Nej,
vi träffades inte. Utan vi började springa in varandra på kite-konserter runt 2010-2011. Och det är egendomligt, för vi har ju väldigt liknande smak. Definitivt. Men,
och vi har ju rört oss i likartade kretsar och gått på samma konserter uppenbarligen.
Precis, precis. Och jag rörde mig till och med lite granna i Frihetsfronten-kretsar när jag precis hade gått ut gymnasiet och flyttat till Stockholm. Och du jobbade ju på Trittnaha vid Fridens plan lite granna. Där du blev ihopblandad med Per Hagman.
Just det, exakt. Sankt Eriksplan.
Jag skrev en artikel om Frihetsfronten. Jag intervjuade Mats Hinse för att skjuta korrespondenten en gång. Och... sen tror jag att jag gick dit någon gång när jag kom... eller jag hittade aldrig dit. Jag var ny i stan, jag hittade inte. Jag gick vilse då också. Jag lyckades inte, jag var aldrig på Trittnaha. Jag försökte gå dit en kväll, jag hittade inte stället. Jag kunde inte komma på var det var någonstans. Och inga av mina kommunistpolare ville följa med. Det är väl kanske ett av skälet till att jag inte sett så mycket heller. Att jag umgicks nästan bara med socialister och kommunister under hela 90-talet. Och ja, men det är ju fortfarande så kanske att de flesta av mina vänner är oerhört vänster.
Vad intressant, så att om du inte hade gått vilse den kvällen så kanske historien tagit en annan vändning och vi hade träffats långt tidigare.
Precis, då hade jag kanske sugits in i politiken igen. Jag var med i Moderat skolungdom när jag gick i högstadiet och avancerade till vice ordförande på Ånestadsskolans förening. Jag samlade in namn för att stoppa blockbetygen. Det var ett system som skulle införas då du fick ett betyg i alla naturämnen ett betyg i alla samhällsämnen, och på sikt var det så att avskaffa alla betyg. Men jag och mina små blå polare försökte då stoppa det här med namninsamling. Vi fick ihop, alltså inte bara de som ville stoppa blockbetygen, utan folk skrev på för att de ville stoppa betygen överhuvudtaget. Folk som alltså hade den motsatta åsikten skrev också på, men vi fick flera tusen namn.
Det är så man bildar folkfront.
Alla är med. Exakt. Och sen gick vi och lämnade allt det här på Amiralen, som var MUF-högkvarteret i Linköping. Och jag lämnade över den här bunten papper till vår ledare där, Anders Borg.
Anders Borg.
Precis, den Anders Borg som gick fram till mig och... Jag minns, han var ett huvud längre än jag. Jag var väldigt kort på den tiden. Och han såg väldigt cool ut, för han hade lite lockig syntfrilla och hängslen. Och, han hade någon sorts cool 80-tals nerd-look. Men i alla fall, han tittar på mig och säger: Fredrik, förstår du hur fantastiskt bra det här är? Det är sådana som dig vi behöver i partiet i framtiden. Och det var ju överväldigande att höra det när jag var 12.
Det blev praktiken dubbad till riddare.
Jag blev dubbad till riddare. Men min politiska karriär tog slut sen efter jag åkte på en konferens, en MUF-konferens i Norrköping. Och vi fick en inbjudan hem, och jag visade den för mina föräldrar. Där stod det att det skulle vara vin till maten. Mm. Och min pappa blev väldigt orolig eftersom jag var 12. Eller jag hade fyllt 13 då. Men han ringde till Anders Borg för att kolla att lille Fredrik inte skulle dricka under den här MUF-konferensen. Och Anders Borg sa: absolut, det kommer ju, det är Moderata ungdomsförbundet här handlar om. Det här dricks inte något av minderåriga. Självklart inte. Och så åkte jag dit, och det hade rätt kul. Det var seminarier under dagen, vi stod och lyssnade på föredrag om moderat politik och så här trickle-down economy och allt möjligt. Men det var som en spänning i luften. Alla liksom tittade på varandra på ett lite busigt sätt. Och vi sprang till Vänsterpartiets kontor och satte upp så här moderat M på deras fönster och sånt. Ja, men det var en spänning i luften, och folk tittade på mig och sa: Strage, ska du köra hårt ikväll då? Ska du köra hårt ikväll? Och jag sa: ja, jag hoppas det blir jätteintressanta diskussioner. Okej, Strage, då kör vi snart, eller hur? Vi kör snart. Jag sa: ja, absolut, det blir jättetrevligt. Och sen jag gick och la mig på hotellrummet. Det var på Grand Hotel i Norrköping. Jag gick och la mig på rummet och... sov en stund, och sen när jag vaknar och det är en massa liv i korridoren, då går jag ut och så ser jag mina vänner, och de är liksom helt förändrade. Och det var en massa så här jättesnygga muff-tjejer i Lyland Scott-tröjor som kedjerökte, som jag hade alltid så här tyckt var så himla sexiga och coola när de satt på Amiralen då, högkvarteret i Linköping, och rökte. De kunde blåsa rökringar, så de var fantastiska på att röka. Och när jag ser dem i korridoren, då tittar de på mig och säger: åh, vad gullig! Så de har pekat på mig. Titta! Och jag hade en sån här bläser liksom, och slips och en liten attaché-väska med mina moderatpapper i.
Och så, Max eller vad där?
Ja, förstås. Och de säger: titta vad gullig! Och mina kompisar: åh, Strage, nu kör vi! Och jag blev så här, jag ryggade tillbaka, gick in på rummet och ringer min mamma. Och mamma hör direkt på min röst att något är fel. Så hon sätter sig i bilen och kör från Linköping till Norrköping.
Rakryggat yppa sanningen och bli hemskjutsad.
Ja, men mamma, jag vill gärna hem. Och jag minns att jag stod där på torget i Norrköping med min attachéväska. Och det regnade. Och jag kände att det här... Och jag hade en sån här avskaffa löntagarfonderna nu dekal på attachéväskan också. Och jag kände att det här är slutet på någonting. Det var slutet på min politiska karriär.
En rörande scen. Det är som när Charles Ryder blir utslängd från House Marchmain i Bright City Revisited på något vis och inser att nu måste livet ta en ny vändning.
Exakt så.
I regnet. Ja, det är tungt. Jag sitter här med Fredrik Strage. Jag är så glad att du är här. Mina vanliga hejdukar, Fredrik Segerfeldt och Mattias Svensson.
Var är de någonstans?
De är på Kanarieöarna på ett väldigt viktigt seminarium och pratar idéer och politik och public choice och rättighetsliberalism och annat. Så att jag lämnades ensam hemma. Då fick jag göra vad jag ville.
Jag var på Kanarieöarna strax före jul med familjen. Vi åkte på samma flight som Anna Kinberg Batra. Och David Batra och deras dotter. Jag hade precis lånat ut en avskaffa löntagarfonderna nu t-shirt till David Batra som han skulle ha i sin show.
Ooh. Just det. Hur gick det med den showen eftersom den skulle bygga så mycket på att hustrun var...
Jag har fortfarande inte sett den, men jag tror att hon faktiskt medverkar i showen, vilket hon inte hade kunnat göra under vanliga omständigheter. Och jag tror också att hon har på sig min avskaffa löntagarfonderna nu t-shirt.
Ah. Ja, det är ju schysst.
Eller hur?
Ja, du har ju många t-shirts. Fredrik är ju inte bara rockjournalist, musikrecensent, min favorit-DJ. Tack för spelningen på bröllopet förresten.
Ja, jag spelade skivor på ert bröllop. Det var en fantastisk kväll. Jag kommer aldrig att glömma det. Det var också ett av skälen till att jag är lite nervös nu faktiskt. För jag har aldrig varit på en fest där folk har varit så vältaliga. Någonsin. Och jag har varit på många fester, många middagar. Min pappa jobbade i Handelsbanken och hade ofta kunder hemma på middag. Då han höll tal varenda kväll och kunderna höll tal. Så, men jag har aldrig varit med om att ribban har legat så högt när det gäller tal som på ert bröllop. Det var, jag kände mig lite som en neandertalare skulle göra om den transporterades till 1700-talets Frankrike och hamnade på en salong hos Voltaire och satt där och var
på Café Procopio.
Där sitter en neandertalare och hänger inte riktigt med. Det var lite den känslan. Jag var otroligt imponerad, men det var, sen kom jag på att det berodde förmodligen på att det var en lite av en lundakultur, att många hade pluggat eller har eller gillar alla tal också.
Det var, ja. Det...
Och jag fick bekanta där som jag fortfarande har bra kontakt med. Jag träffade en av dem på Watain-konserten här om veckan.
Min san, är det dit de går, våra vänner? Nu får man höra. Men du är en av de mest verbala och mest talföra i vår bekantskapskrets. Så att, men det är väl det att du tar dig ton på andra vis ofta. Det är mycket musiken som har tagit över från politiken i ditt liv.
Ja, det är sant. Men nu har ju kulturjournalistiken politiserat så hårt de senaste 10 åren att det känns som om det inte riktigt går att undvika att skriva om politik. Det är väldigt förrädiskt. Jag vill helst inte göra det. För att det känns lite billigt att... det är ett väldigt enkelt sätt att få delningar i sociala medier. Att skriva en artikel om att Sverigedemokraterna är rasister. Vilket de är. Vilket jag har skrivit flera gånger. Men jag... vill gärna kunna skriva om kultur utan att blanda in politik hela tiden. Och i de här diskussionerna om kulturprofilen och Svenska Akademin, så någon berättade om den här klubben som han, vad kallades det för, vad heter stället?
Klubben.
där de hängde i alla fall, men att det var så förskräckligt. Men någon sa att det var förskräckligt, inte för att det pågick sex trakasserier, utan för att de pratade om ren estetik. Det fulaste man kunde säga var något ideologiskt. De bara pratade om estetik, det var det enda som gällde. Och jag var så här, ride on, liksom, bara för att jag hängt här. Det låter ju fantastiskt.
Det var konst för konstens skull, det fördömdes. Det var
lär på lär, och det är förkastligt, skrev någon i DN. Och jag vill gärna tänka just konst för konstens skull. Jag tycker att det är... intressant. Och det finns saker där som man inte har tröskat om en miljard gånger i olika analyser på olika kultursidor.
Men det som jag tycker gör att du är den mest spännande rockjournalisten vi har, heter det så? Rockjournalist?
Jag älskar ordet rockjournalist för att det låter lite korkat. det är kul att använda ordet rockjournalist. Musikjournalist eller popjournalist låter lite banalt, men att prata om rocken lite som en religion också är väldigt skoj. Och det är något vi gjorde mycket på tidningen Pop och tidningen Bibel, som väl mer eller mindre var mina universitet. Det var där jag liksom lärde mig skriva egentligen. Och vi pratar jättemycket om rocken. Ja, men vad bra. Vi gör... Hur ser nästa nummer ut? Handlar det mycket om rocken? Ja, men rocken är med. Rocken är med. Vi var med och arrangerade en festival som heter Lollipop i Tullinge utanför Stockholm. Och då tryckte vi t-shirts där det stod Lollipop för rockens skull. Och rocken syftade då inte på bara gitarrbaserad musik, utan på allt möjligt. Så...
Depeche Mode är rock.
Det är ju rock i allra högsta grad.
242 är rock.
Ja, men rocken är mer det här tillståndet du strävar efter. Det här, det galna, det otyglade, det vansinniga, det ologiska, det dionysiska. Det är det som är rocken. Den, vad är det Watain brukar prata om? Den svarta flamman pratar hon om. Den svarta flamman i alla människor som ibland bubblar upp. Någonting som inte är civiliserat utan... Ja, men den gamla trötta drömmen om något rebelliskt, fast man kanske egentligen inte är så rebellisk. Men det är väl det som fascinerar mig och det som jag vill skriva om. Rocken. Så ordet rockjournalist är...
Det är okej.
Jag älskar det.
Då kan jag fortsätta med min fråga. Det som gör att jag tycker att... Det är okej.
Förlåt.
Se till om du vill ha mer kaffe. Att du är den mest intressanta rockjournalist vi har är att det är så mycket, och det gäller all typ av litteratur också, att det är så många recensenter där varje artikel handlar om dem själva och att de alltid tycker att Sverigedemokraterna är rasister eller vad det nu är de tycker. Och sen så läses detta in och sen så fördöms eller hyllas utifrån någonting som de själva går omkring och grubblar på. Det uppfattar hos dig att vad du än skriver om så tar du det på allvar. Även om det alltid är med glimten i ögat och alltid är fruktansvärt roligt så är det är skrivet med kärlek även om de mest sjuka grejerna som du skriver om. Och tar det på allvar utifrån deras premisser. Och det gör det väldigt kul och gör att du ständigt varierar dig och ständigt överraskar.
Det var snällast någon har sagt till mig. Tack. Ja, jag hoppas att jag... Jag har ju en tendens att kanske dras till en del ämnen som är ganska lättviktiga och sen försöka skruva till det på ett allvarligt sätt. Men jag har ju också en tendens att faktiskt inte riktigt vara... Min terapeut sa att jag var emotionellt omogen.
Och vad betyder det i det här sammanhanget?
Att jag inte skriver om politik.
Ah.
Nej, men jag har ärligt talat tänkt rätt mycket på det där. Att jag, för ungefär för 10 år sedan så började många av mina kollegor att gå åt det politiska hållet. Det var verkligen en rörelse då... Martin Jelin till exempel, utmärkt politisk skribent, som var musikrecensent. Jag minns när jag stod på G-klubben i Stockholm och höll en föreläsning för honom. Han skulle hoppa av gymnasiet och sa, men Martin, du måste ta studenten så att du kan studera. Och du kan inte hålla på hela livet och skriva om drum and bass i Nöjesguiden, det går inte. Och nu 20 år senare så är han i Washington och sitter på presskonferenser där. Medan jag
nu mer... känns han inte så rock. Men, alltså, jag gillar honom.
Han är ju inte emotionellt omogen alls. Utan, men jag kan inte bli lika upphetsad av att åka på Centerpartiets förbundskonferens som av att gå och se ett nytt band. Jag tycker verkligen att det är superintressant med popmusik. Jag tycker att det är, även om jag inte kan relatera till allt nytt. Jag åkte skridsko idag i... Kungsträdgården och hörde en del nya låtar som var som inte riktigt jag kunde inte riktigt det finns ett nytt svenskt hiphopband som heter Hovet, H-O-V-1 och jag fattar inte jag begriper inte jag fattar inte vad grejen är men man måste inte förstå allting och ju mer jag skriver och ju längre jag håller på desto roligare tycker jag att det är med att ja, men just det är liksom det konservativa. Att man inser att man börjar bli gammal. Att man fortsätter gå på Depeche Mode-konserter och längtar efter någon sorts kick som man fick för 30 år sedan. Och den kicken är liksom helt bortblåst. Du kan aldrig liksom komma dit igen alls. Men du går ändå dit och utsätter dig för det här.
Det var ju någon Jonas Morian, en klok socialdemokrat som är syntare, som skrev att vi Depeche-fans är ju verkligen... idévärldens sossar i den meningen att vi lyssnar på samma gamla band ständigt och jämt. Vi går alltid tillbaka till dem men vi gnäller alltid på att de är inte som förr. Men man går dit tillbaka för att fånga in någonting av det där, av de gamla slagorden och liknande. Och man hatar allt de har blivit och ändå så köper man allt och går alltid dit. Precis som sossar med Socialdemokraterna.
Jag gillar ju deras nya skivor. Jag tycker att Depeche Modes 2 senaste album är helt okej. Okay. Men jag har väldigt svårt för trummisen under konserterna.
Ah, Det är väldigt
och ändå ska jag åka till Helsingfors och se dem om ett par veckor.
Ja, men det,
jag flyger till Helsingfors för att se Depeche Mode. Mm. Och jag tror även att jag ska se dem i sommar. Min vän Anders Kjellander och jag, a.k.a. pappa Anders, vi åker på något vi kallar syntresan varje år. Du åker till en stad och ser ett syntband. Och Depeche Mode spelar, fast det är egentligen inte de som är grejen, men det finns en festival i Madrid som heter Mad Cool Festival. Känn på det som töntigt festivalnamn. Som headlinas av Nine Inch Nails. Mm-hmm. Plus Nitz Reb. Eller plus Depeche Mode.
Mm.
Så jag ska se dem då också. Men det är väl lite av ett självskadebeteende. Att fortsätta gå på massa Depeche Mode-konserter. Och det är roligt också att hänga i de kretsarna på Facebook och läsa vad andra skriver.
Mm.
Jag läste ett inlägg av Depeche Mode-fan. Hon skrev att men jag har inget intresse för Depeche Mode längre. Jag menar, förr i tiden, jag åkte väl kanske på 5-6 spelningar per turné och nu blir det sällan mer än 2. Man kan inte säga att jag bryr mig längre alls. Och då har hon ändå köpt biljetter direkt när de släpps. Och hänger på ett Depeche Mode-forum på Facebook.
Mm. Mm, de gjorde något med oss i barndomen som gör att vi aldrig kommer därifrån. Där sitter och fipplar med
Depeche-singlarna. Sitter jag och fipplar med Depeche-singlarna, precis.
Du, jag tänker hantera din emotionella omognad så småningom genom att ändå tvinga dig tala lite om musik och politik. Men först tänkte jag be dig tala om, men kolla vidare du, för all del, ja. Bland Depeche-singlarna. Fundera på hur du kom hit, din resa från att stå där i regnet med attachéportföljen och fundera på att jag får nog bli musiken istället för politiken. Men för att hjälpa dig på traven så tog jag fram lite olika musikmemorabilia från olika epoker här.
Wow.
Som du får associera fritt till.
Okay.
Jag har plockat upp några flyttlådor tidigare idag, nämligen, och hittade grejer. Och jag tror att vi har lite gemensamma referenser, så att vi börjar med den där lådan så får du se vad du hittar. Där, om det är något som relaterar till din musikstart.
Wow, det är 3D-glasögonen från Kraftwerk-spelningen. När de var här för 4-5 år sedan på sin 3D-turné. Och sen har vi en turnéskar från Black Celebration-turnén.
Depeche 86.
Precis. Jag gick faktiskt inte på den här konserten. För jag började lyssna på Depeche Mode 83. Love in Itself var den första jag hörde. Och sen älskade jag dem stenhårt 1984 och ville åka och se dem i Eriksdalshallen. Fick inte för mina föräldrar. Och sen snöade jag in på film. Jag brydde mig egentligen bara om film och rollspel 85-86. Jag gillade Black Celebration, men mitt intresse var inte så stort att jag kände ett behov av att åka till Stockholm och gå på konserten. Så jag missade den konserten och sen gick jag 88. Och det var ju förstås en sån här epokavgörande händelse.
Den
här
jag antar att det är nu jag inte säger att det är den bästa konserten jag någonsin har sett.
den här turnéskarfen, jag övervägt att börja säga att jag faktiskt såg Depeche Mode 86. För jag fick den här skarfen av min Depeche Mode-älskande kompis Andreas Norén i present här om året. Han hade dubblett, han gav mig den här skarfen. Jag har den hemma i bokhyllan.
Nu funkar det. Men det var då de estetiskt var som mest Depeche för mig i alla fall. Helt svart, bara läder och enorma läderstövlar och Martin. Så sen så den här scenen som är någon slags Fritz Lang möter Leni Riefenstahl.
De vita pinnarna, nästan som vita solar med stickor åt sidorna som de slog på.
Just.
Jo, men det är det man saknar av Depeche Mode. Att det ser inte häftigt ut på scen längre. Mm. Som du säger, det var en Fritz Lang-känsla. Både Black Celebration-turnén och Music for the Masses-turnén. Hela scenbygget, sättet syntarna var ställda på, sättet podierna var uppbyggda, allt var så elegant. Och sen 3 orörliga personer och en person längst fram som är Freddie Mercury. Det är liksom Kraftwerk plus Freddie Mercury på sång. Eller Mick Jagger, eller vem man ska jämföra honom med. Och nu är det bara en sörja av det stort blaffigt trumset i mitten. Och deras live-keyboardist Peter Gordino går ner och liksom jammar loss på en bas mitt i spelningen. Det är ingen ordning.
Nej, det är ingen ordning, men ändå går det att se dem om igen.
Precis, men här är en liten ett litet kugghjul. Jag tänker på Laibach.
Ja, det är nog en Laibach.
En liten Laibach
knapp där.
Knapp här med ett kugghjul och ett kors i mitten. som du kanske det köpte slovenska på Moderna museets trädgård 92 eller någonting? Eller? Nej.
Något sånt, tror jag. Jag köpte faktiskt det första albumet med dem i Ljubljana, av alla ställen.
Skojar du? Nej.
Det är sant. Under en bro på något konstigt ställe, 80, vad kan det vara, 87?
87. Du var i Ljubljana det, 87 och... Ja.
Och som av en händelse hittar det här märkliga slovenska.
Okej, jag ska inte ens försöka tävla med dig. 87 så att jag spelade Drakar och Demoner.
Ja, men det gjorde jag när jag kom hem igen.
Okej, okay, men jag hade inte ens hört Laibach förrän sent 88. Men när de spelade i Hultsfred 89 så stod jag längst fram.
Men har jag rätt om att där någon, här någonstans börjar din musikaliska resa?
Definitivt. Okay. Det ser ju vakt fascistoid ut, den här Laibach-knappen med kugghjulet.
Jo, men de spelar ju rätt mycket med den typen av symboler.
Jag var på en Front 242-konsert på Fryshuset en gång. Det var det 89. Och då dök det upp en annan Linköpings person som heter Torulf. Som var känd. Han hamnade några år senare på Expressens lista över de mest eftersökta, eller de farligaste nazisterna i Sverige.
Ooh.
Men han var klädd i kostym. Vi andra såg ut som en sorts liksom Blade Runner fetish idioter. Men han var helt klädd i kostym och hade en slipsnål som var liknande kugghjul. Och jag minns att jag frågade honom vad det var. Han sa, nej, men det här är en symbol för nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Och jag sa, jaha.
Inte så subtilt.
Nej, verkligen inte. Men det fina var att några år senare så höll jag på att åka på stryk av skinnskallar som tyckte jag så bög ut eller någonting. Och då sa jag, aha, är ni så här naziskens? Jag har en polare som heter Torulf, för de backar mig en gång.
Du, så man ska ha någon nationalsocialistisk gammal kompis?
Det var som att droppa liksom Vito Corleone, man hänger i italienska maffian. Jag vet inte vad som hände med honom sen, men han var ganska stilig i den där kostymen i och för sig.
Ja, man ska kunna så här Van Buren-tecknet när inte Van Buren Boys kommer och ska slå ner den. Okej, okay, så där har vi, alltså med Laibach, det sägs ju att tanken är att de ska ta totalitära symboler och överdriva det så fenomenalt att man genomskådar det hela. Det är ju en tanke. Det är en fin tanke. Men å andra sidan, så när man talar med Borgesia, om du kommer ihåg dem, lite så här mer hippie...
Oh, jag älskar det, Borgesia. Lite mer läderbög, fetisch,
precis. De stod ju mer också politiskt för den frihetliga, liberala ådra som man själv gör. Och de sa mer så här, vi hatar Laibach, de är fascister.
De sa det?
Ja. Men det kan vara estetiken de syftat på.
Tyvärr så är Borgesia faktiskt det absolut sämsta band jag någonsin har sett på Bodyfest. De kommer hit och var så kassa på scenen att de hade... Alltså, grejen, vad tänker man på när man tänker på Borgesia? Alltså det slovenska Borgesia som har konkurrenter till...
Man tänker på Niopanja Nistrajo.
Ja, och du tänker på en snubben med mustasch som ser ut och liksom var snuten i Village People.
Exakt.
Han var inte ens med på scenen. Utan det var några yngre medlemmar som såg ut som att ett dåligt nu metalband från Slovenien. Och det var extremt uselt. Sen gick han ner i logen och där sitter killen. Hans mustasch var mycket gråare, men han var där. Och så, men vad gör du här? Och så, ja, men jag gillar inte uppträda längre. Och så, men det, hallå, du är ju Borgesia. Och han blev glad och sa, jo. Men, och sen satt det och pratade om John Waters. Om just, han pratade om hur viktig John Waters var för hela den liksom idén om kitsch och camp som de använde. Men Laibach är väl...
Men då skulle du ha sett Borgesia på Fryshuset 1988. Då var han frontmannen. Och i ett visst skede så visar de verkligen vilka de är och hur de kan hantera en publik. För att det var några i publiken, och det kan ha varit jag och min bror, så råkade dra ut någon sladd någonstans så att det blir strömavbrott. Jag hoppas att det här är preskriberat nu. Och då är det ju svårt att, hur hanterar man en publik? Jo, då kör de upp på en projektor, bögporr. Bara för att hålla upp stämningen tills de kan få igång musiken igen.
Jag missade den. Märkligt hur man ibland kommer ihåg spelningar som man inte har sett mer än spelningar som man faktiskt har sett. Borgesia kom till Linköping på den tiden. Och jag såg den inte. Hur kunde jag missa det?
Du tänkte säga något om Laibach?
Jo, jag tänkte säga att Laibach, sa apropå, de fick en fråga om de var nazister. Och då svarade de, vi nazister lika mycket som Hitler var konstnär. Det vill säga, vi är nazister men vi är väldigt dåliga på det.
Vi kommer inte in på nazisthögskolan.
Vi är värdelösa på att vara nazister. Men själv, det jag älskar med Laibach, det jag tycker de är briljanta. Och till skillnad från Depeche Mode, till skillnad från nästan alla de här gamla 80-talsbanden, så är Laibach nästan bättre nu. Jag tycker att Whistleblowers är deras bästa låt, förmodligen. De har gått från klarhet till klarhet. Mm. Och det jag älskar med dem är hur de lyfter fram det totalitära draget i all popkultur. De presenterar en historieskrivning där det inte var Astrid Kircher som stylade Beatles, utan faktiskt Leni Riefenstahl som var den första popstylisten. Det är väldigt roligt att de kan liksom hitta totalitära drag i svenska pudelmetalbandet Europe eller i Opus. Så jag tycker de är vansinnigt roliga.
Och det är ju roligt med hela den attityden till andras musik, att de gör inte covers, utan de gör original.
Precis.
För att de tar fram det äkta, det riktiga som inte riktigt finns i de här första versionerna som Europe och andra gör.
Och det känns som den slutgiltiga versionen. När Laibach har gjort en cover så går det egentligen inte att njuta av originalet längre. För det är den slutgiltiga versionen. Punkt slut.
Ja, det är sant. Vi tar en låda till här, tycker jag. Vi blandar ihop lite grejer så får vi se. Vi tar allting på en gång. Så här. Får vi se om du kan associera till någonting där.
Och här är en Sisters of Mercy-knapp som du har gjort själv.
Ja, eller hur? Den är lite sne och vind. Han är vindög, den där.
Nej, men den ser ju helt perfekt ut. Fast om man drar fingret över knappen så märker man att det är någon som har målat här med Tippex. För det är inte en lackad yta, utan det är en hemmagjord knapp.
Jag gick ju lite från synten sen till depprock och goth. När Floodland kom 87, Cure blev lite mer spännande och sånt där. Eller man upptäckte Faith och Pornography och sånt. Hade du en sån period? Eller?
Sisters of Mercy, i väldigt hög grad. Och så jag såg en singel här med ett gammalt gothband som heter Red Lorry, Yellow Lorry.
Just det.
De spelade i Linköping hösten 88 också, när Borgesia var där. Och jag såg inte den konserten heller. Och jag är fortfarande lite sur över att jag inte gick. För att jag var som
det,
plugghäst. Jag
det är sådana spelningar man minns.
Jag var så mån om att vara duktig i skolan. Jag hade den här rädslan för att liksom få dåliga betyg. Så jag missade massa konserter för att vi hade prov dagen efter.
Jag gick inte på Imperiet sista spelning, för jag hade ingen att gå med. Jag tänkte såhär, vad spelar det för allt?
På Ritz alltså?
Ja.
Wow. Jag såg den faktiskt. Jag såg faktiskt Imperiet i Mjölby. Deras kanske åttonde sista spelning eller någonting. Men den här Sisters of Mercy-knappen här har du fått från någon Maria.
Aha.
Maria till Johan står du på.
Vi gjorde knappar. Just
vi gjorde knappar.
Aha. Jag fick en Fad Gadget-knapp av henne. Minns jag.
Och här har vi en knapp med...
Producenten signalerar något där. Ja.
Här är en knapp med rosor.
Gör en markering där.
Ja. Här är vi en knapp med rosor som jag associerar till New Order, men jag vet inte om det stämmer.
Nej, det, nej, vet du vad? Det där är Kent.
Är det Kent?
Yes.
Mm. Jaha.
Från undergångsturnén.
Du är död då?
Nej, alltså sista.
Sista turnén, jaha, det är en Kent-knapp.
Yes. Vilket ju är för oss samman, därför att det var du som såg till att jag fick komma på första konserten på sista turnén.
Just det, och du bodde hos mina föräldrar som var otroligt exalterade över att ha Johan Norberg boende i sitt vardagsrum. De berättade om det för grannarna och allt möjligt.
Vilka förtjusande föräldrar du har, ja, måste jag säga.
Deras vänner hade läst ett par av dina böcker, och då sa de, ja men han har bara bott i vårt vardagsrum. Han har bott nu ska jag se, en liten bit av Berlinmuren här.
Ja,
intressant.
Det, titta.
Fastsatt med häftmassa och så står det Die Mauer. Jag har också en liten bit av Berlinmuren i mitt pojkrum i Linköping.
Jag tänkte att du skulle göra någon Ebba Grön-referens där. Men
jag är självklart Ebba Grön, absolut. Ja. Det är ju, jag är inget större Ebba Grön-fan faktiskt.
Okay. Nej.
Jag är Imperiet var mer...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Min grej. Jag är nog lite för ung för att ha lyssnat så mycket på Ebba Grön. Mm. För jag minns när jag hörde CC Cowboys, vad låt som fick mig att upptäcka Imperiet.
Fenomenal grej. Nej, men för alltså Ebba Grön var, blev ju väldigt viktig för oss i den unga nyliberala rörelsen. Eftersom vi inte hade någon egen musik så fick vi ta punkarnas antistatliga musik. Och då blev ju Ebba och KSMB och sånt väldigt viktigt plötsligt.
Det där är nog... Det där påminner om hur muffarna i Linköping resonerade. För de, det fanns ett radioprogram som heter Radio Muffen. Som senare blev Radio Blue Sky. Men i Radio Muffen så spelar de alltid YouTube Sunday Bloody Sunday. Och det finns väl egentligen inget moderat budskap överhuvudtaget i Sunday Bloody Sunday. En gång så kom de inte på vad de skulle prata om. Så de bara spelade Sunday Bloody Sunday gång på gång på gång på gång i en timme. Men hela Radio Muffen var inget vidare. Radio Blue Sky var inte heller så bra. Där så min vän Anders, pappa Anders Kjellander gick med i Muff för att få vara DJ på Radio Blue Sky så att han kunde spela sina New Order-singlar. Det var hans mål. Med.
Jag hade kunnat vara början på en lysande politisk karriär.
Här har vi då en magnetskylt från Slussen.
Ja.
Eller är det något som har hackats loss från...
Jag vet inte hur den där
Slussens
hamnat
där. Man tänker ju givetvis då Synt och Kolingsborg och Technoir. Här är ditt medlemskort från Technoir.
Visst är det vackert, lite så här Sputnik-nostalgi där kring det.
Dieter Syntbar och Necronomicon fanns där också.
Hängde du där? För i min ungdom var ju Kolingsborg det allra största. Ja, för oss syntar i Stockholm så var det ju alltid dit man gick och på något vis fick... sitt stålbad.
Jag var där efter vissa konserter när vi åkte upp till Stockholm och såg Nytt Sreb på Göta Lejon till exempel. Då gick vi till Kolingsborg efteråt. Och, men efter att jag flyttade till Stockholm, det var ju lite av en låg period för den svenska syntkulturen då, tidigt 90-tal. Alla banden kom på att de skulle spela thrash metal istället. Vilket jag i och för sig älskade. Jag lyssnade på liksom Slayer och allt möjligt, men de här crossover-experimenten som Dick Krupps höll på med kanske inte har åldrats speciellt väl. Men då gick jag inte på så många syntklubbar. Jag gick på en Stroke, fast en syntklubb som hette. Och den drevs av en kille som var syntare då och sålde skivor. Och sen kom in i bikerkulturen mer och började använda väldigt, väldigt mycket droger. Och av någon helt... Jag fattar aldrig riktigt vad hon såg honom, men han fick en väldigt så söt flickvän som han sen slog ihjäl och sänkte med kedjor från en brygga i Åkersberga. Och det var det mordet som Stig Larsson blev så upprörd över att han skrev Män som matar kvinnor. Jag fattar inte, det var absolut det värsta som han... Jag fattar inte att det var han som hade... Jag skickade hem så här, typ ungdomspraktikanter från pop hem till honom för att köpa Neon Judgment-skivor som jag ville ha en gång. Men jag tror inte att spårar du för den senare. Okej, okay, vi lämnar det. Här i lådan så fiskar jag upp en slipsnål från Frihetsfronten. Med en pil uppåt.
Som ju både var en nyliberal intellektuell och kamporganisation, men också var en svart klubb då i
Exakt.
I Stockholm på Sankt Eriksgatan där vi spelade mycket punk och svartrock och synt och sånt. Ja, vilket ju för mig in på den här världen, alltså politiken och musiken känns som den ständigt möts. Det kanske är för att jag har en fot i båda världar. Men vi måste prata om detta lite, känner jag. Och vi måste börja med att reda ut, hur står det egentligen till med synten? För som gammal syntare så har man ju varit med om att bli placerad i ganska många olika politiska fack. Lärarna började tala om att det här är ju fascistiskt, det är ju nazistiskt. Kolla på de här kedjorna, hängslena, snedluggarna och annat. Och det har ju funnits med på något vis i kulturen också. Det har funnits den typen av element. Å andra sidan då, så ganska många av de som spelar musiken, kommunister eller åtminstone socialister av olika slag. Och samtidigt finns det hela den här idén om att det är en slags muffkultur kring det hela, eller nyliberal kultur. Hur står det till egentligen?
Synten är fascistisk på ett uteslutande estetiskt sätt. Jag tror inte att något av... Jag tror inte att några av de idéer som hyllas inom synten skulle tilltala riktiga fascister. Utan det är bara en lek med symboler och med estetik. Och kopplingen till högerpolitik är nog framförallt ett 80-talsfenomen i Sverige. Jag ser inte bland yngre syntare att det är lika vanligt med högre idéer som det fanns bland äldre. För på 80-talet så var det ju ganska tydligt att det var...
Och nu talar du då om liberala högre idéer. Och
exakt. Lite, ja, men precis, jag pratar inte om nazism eller någonting. Men på 80-talet så var många hårdrockare arbetarklass och många syntare var medelklass. Om man ska generalisera ganska grovt. Så är det inte längre. Utan jag...
Varför var det så? Och varför är det inte så längre? Och hur är det nu? För en teori är att det är någon slags intellektuellt i det. Man ska programmera datorer och liknande. Och det är akademiker barn oftare som gör det. Och det är inte så, det är inte så macho, det är inte så bredbent. Det är inte så...
Vad har hänt egentligen?
Nu är allting så konstigt blandat på något sätt.
Finns det alltså en svensk syntscen? Det är ju ganska få människor egentligen som dyker upp på... Hur många människor är det? Vad är det? Är det 1000 pers? Är det 2000?
Vi känner alla.
Vi känner alla de här 2000 personerna. Men det är en märklig kultur. För den är så... Den har ju överlevt sig själv ganska rejält. Och det är många artister som... Man märker ju också att det är en märklig kultur, för att artisterna vill själva inte ens koppla samman med den. Som Rain kanske är det största som har hänt den svenska syntscenen på decennier. Hon vill ju absolut inte kopplas till den svenska syntscenen. För då hamnar man kanske i mediaskugga. Likt Kite, faktiskt. Eller likt flera andra syntband.
Och, var kommer den medieskuggan ifrån? Är det något, är det med att det var en slags skolgårdsrörelse på något sätt som uppfattas?
Bland rockjournalister så har aldrig synt uppfattats som speciellt coolt, utan syntens funktion var att syntens viktiga historiska funktion var att den såg till att house och techno skapades. Och det finns ingen anledning att hålla på med de där grejerna längre, utan man ska istället lyssna på house eller techno. Så sa man i alla fall på 90-talet. Och jag är ju själv ganska ointresserad av... Jag tyckte hela syntgrejen kändes genant redan i början av 90-talet. Vi slutade använda ordet synt i vårt syntfanzin. I New Life-tidningen jag skrev, så skrev vi i sista numret konsekvent bara techno rakt igenom. Vi fick inte använda ordet synt. För att det var töntigt.
Och ja, det där minns jag nästan, vilket svek mot läsarna.
Verkligen, och läsarna var ju då milt sagt ganska konservativa. Det var en läsare som var otroligt upprörd över Kraftwerks The Mix, deras remix-skiva.
Just det.
Och sa att, men vad ska de göra härnäst? Ska de ha baseballkepsar och rappa? De har svikit allt. Kraftwerk har förstört allt som de har byggt upp. Vet folk som var beredda att skära upp handlederna när de hörde gitarriffet i I Feel You eller såg att Dave Gahan hade långt hår. Men och då, på 90-talet tyckte jag att de var idioter. Mm. På riktigt. Jag tyckte att synten var en bakåtsträvande idiotkultur. 90-talet svar på raggare, vilket Anders Locko skrev en krönika om sen många år senare, att syntar det som raggare, att det är, bara, det är en konstig svensk subkultur som inte har något existensberättigande alls. Men nu tycker jag att ju äldre jag blir, desto mer sympatiskt tycker jag att det är med just så här talibaner som blir upprörda för små detaljer. Jag tycker att det är charmigt, oavsett vilken genre det handlar om. Jag kan uppskatta hårdrocksband som, eller så här black metal band som tycker att det är ett svek mot kulturen, ett svek mot Satan att använda en synthesizer. Eller att ha en ljudproduktion som inte låter som en polsk C60-kassett från 1978. Den extrema konservatismen tycker jag är ganska intressant.
Och det är något skärmigt med bara renodlingen i sig. Att man, det tvingar en ju att vara kreativ på ett annat sätt om man ger sig själv väldigt strikta begränsningar och regler på olika vis. Det...
Verkligen. Jag intervjuade Turbo Negro, det norska punkbandet, en gång. Och som sa att de avskyr begreppet think outside the box. Happy Tom, deras chefsideolog och basist, sa att jag vill vara inne i lådan och stånga mig blodig. Vi vill göra musik som är enklare och enklare. Ju färre ackord, desto bättre. Hans favoritband är AC/DC. Han tycker att de är överlägset bästa bandet genom historien. Och han sa att ja, men vi vill inte ha en termin. Vi vill inte experimentera på något sätt. Vi vill bara ha de här få byggstenarna och fortsätta göra det. Så det är en tunn linje mellan minimalism och idioti.
Jag tänkte innan vi avbryter så ska du få lite snabba frågor om politik och musik. När vi nu har en expert här. Från mina vänner i exil och från lite lyssnare på Usual Suspects har det kommit in några frågor som jag tänkte att du är
absolut
särskilt lämpad att svara på. Och den första är, hur kommer det sig att när någon skriver i en recension eller en intervju att någon musiker är politiskt engagerad eller politiskt medveten, så betyder det ofelbart alltid att personen i fråga är socialist. Det är nästan som det är synonymer. Intressant.
Det går inte att skriva bra rocklåtar om skattesänkningar. Det fungerar inte. Det går inte att skriva en briljant popdänga om fördelarna med rutavdrag. Det finns ingen dramatik i det. Det går att skriva fantastiska låtar om att stå på barrikaderna, men realpolitik, det praktiska, lämpar sig inte för konstnärliga framställningar. Så det är det jag tror det beror på, att det inte finns någon briljant liberal popmusik om man inte räknar musik som liksom inte är uttalat politisk som politisk.
Det
tycker jag inte riktigt att man ska göra faktiskt. Jag tycker inte att det...
Nej, men det kanske ligger någonting i det, att den liberala idén är ju att allt inte är politik, utan politiken ska bara finnas för att liksom ge oss frihet att leva våra liv och göra saker som inte har att göra med politik. Och då blir all musik som inte är politisk är liberal i någon mening. För det för oss in på den här frågan. Finns det någon liberal musik? För det kanske inte är någon slump att jag fick lyssna på punk och min vän Mattias lyssnade på gammal progg för att...
Det fina med musik är att man kan tolka det precis hur man vill. Och alla de här muffarna på 80-talet som lyssnade på Depeche Mode, men de matades ju av socialistiska idéer i gamla Depeche Mode-texter. Mm. På Broken Frame, på Construction Time Again och på i viss mån som Great Reward finns det tydliga vänsteridéer. Men socialdemokratin uppfattades som konservativ då.
Mm, just det.
Folk pratar om betongsossar nu och sånt, men det existerar inte längre. Men på 60-70 och början av 80-talet fanns en maktfullkomlighet i socialdemokratin i Sverige som försvann sen på 90-talet. Jag menar, det var när de gav sig på Astrid Lindgren, när Ingmar Bergman tvingades fly utomlands, eller när Eddie Medusa skrev Socialdemokraterna, som är en låt om att jag tänker fan inte betala skatt. Jag har tjänat ihop de här pengarna. Fogden ska inte komma hit och ta mina pengar.
Där har du ju ett exempel på att det går att skriva
där,
bra.
Precis, där funkar det. Och Pomperipossa, Astrid Lindgren, det funkade också. Men det är ganska sällan det här inträffar. Mm. Men
Men det är sant att då hade socialdemokratin på något vis blivit synonymt med byråkratisering och det gråa. Så att allting som uppfattades som samhällskritiskt och radikalt var därmed också ganska antisossigt.
Exakt. Så jag tror att bra politisk radikal musik är nästan alltid vänster. Men man kan ju vrida på det. Vi pratar om popmusik. Popmusik är i sitt innersta väsen en kapitalistisk produkt. Mm. Hela syftet var från början att sälja svart musik till vita tonåringar. Att paketera om den lite grann och sen sälja den. Det är det som är essensen av rock någonstans, rent praktiskt. Så även om liberaler kanske saknar stora anthems som de kan stämma upp i som staten och kapitalet, så kan de ju trösta sig med att om det inte vore för kapitalismen så skulle popmusiken, då skulle inte houseproducenter sitta med sina datorer hemma och fixa, utan de skulle sitta på en åker med en näverlur utan ett kapitalistiskt system, för de skulle inte ha någon utrustning. De skulle sitta där och slå liksom stenar ihop och sjunga någon sorts stenåldersvisor. Hela, men det går inte att tänka sig syntmusik, det går inte att tänka sig rock överhuvudtaget utan kapitalism.
Mm.
Och nu är kapitalism inte en ideologi förstås, det är ju mer som kärnkraft eller någonting. Det är stark kraft som kommer alla till godo, men det har en del brister också. Så jag tror inte att folk ska deppa för mycket över det där.
Borde man lyssna på jazz, undrade någon, eftersom det är den musikform som har hatats mest av nazister och kommunister och alla totalitära stater. De verkligen punktmarkerar den och förbjuder och förstör och fängslar.
Som jag har försökt bli jazzfantast. Jag har köpt otaliga jazzskivor. Jag har försökt sätta mig in i allt möjligt. Archie Shepp, Dexter Gordon, allt möjligt. Den enda som jag verkligen älskar är Alice Coltrane. Hon som spelade harpa och var gift med John Coltrane. Journey to Satchinahanda, finns det någon hippieflumskiva som heter, hon spelar harpa och det är ren så här LSD-musik. Det är egentligen inte jazz, den är fantastisk. Högre idéer leder källan till bra popmusik. Och extremhögre idéer leder aldrig till bra popmusik. Det är som att extremhögre idéerna, för att du ska omfatta dem så måste du vara dum i huvudet och då kan du inte göra musik. För vit maktbanden är så jävla kassa. Det är så rent statistiskt sett borde det komma något som i alla fall är lite okej att lyssna på. Men det blir alltid helt värdelöst. Jag har hittat en annan låt som faktiskt går att lyssna på. Det finns en Screwdriver-låt som heter The Snow Fell. Och det är inte en låt om... Det är en vit maktlåt då, eftersom den är gjord av ett vit maktskinnet band. Men den handlar om hur tyskarna kämpar sig österut för att invadera Sovjetunionen under andra världskriget. Och snön faller och vid Röda torget sitter Stalin och är liksom den store satan. Och tyskarna kämpar heroiskt genom snöstormen för att krossa kommunismen. Och det är en ballad, det är en vacker ballad som faktiskt funkar. Mm. Screwdriver som leddes av Ian Stewart, en vit maktmusiker som han gjorde en cover av Chuck Berrys Johnny B. Goode och fick väl en del kritik för att han gjorde en Chuck Berry cover, men han rättade till det då genom att ändra texten till istället för Go Johnny Go så sjöng han Go Johnny Go, Johnny joined the clan. Och det handlar om någon som heter Johnny som har fått nog av invandrarna. Så han går med i klanen.
Ja, men det var ju fantasirikt, får man i alla fall säga. Vilket väcker frågan, varför lyssnar folk på, i den utsträckning de lyssnar på? Lyssnar de på vit maktmusik för musiken eller är det texterna?
De är nog glada att det finns andra personer som tycker som dem som gör musik. Och då väljer de att lyssna på vit makt. Men jag tycker det kan vara lite rörande hur... De försöker annektera andra genrer, högerextremisterna. Just synthwave-genren har ju blivit utsatt för något som kallas för fashwave, alltså fascist wave, som är snarlik instrumental elektronisk musik, fast den är fascistisk. Och det blev ganska mycket skriverier om det, just fashwave. Jag tror The Guardian i England gjorde en lång artikel om det. Och jag skrev också om det. Och Till saken hör du att synthwave var en ganska marginaliserad genre som inte fick jättemycket uppmärksamhet. Eller nästan ingen uppmärksamhet alls i Sverige. Och jag fick ett brev från en synthwave-producent efter att ha skrivit om Fashwave. Och han skrev till mig, ja, tack så hemskt mycket Fredrik. Ja, det är ingen som har skrivit om musiken jag gör i någon svensk tidning överhuvudtaget. Och nu när någon gör det så står det att det är fascism. Tack för den! Det är jättekul och när mamma ringer och frågar om jag spelar fascistmusik. Jättehärligt.
Åh, stackarn.
Eller hur? Men Nordisk Ungdom, jag vet inte om de hör till vilken NASA-organisation de hör till, men de gjorde ju en egen reggae-låt.
Oj då.
Just det. Nordisk Ungdom släppte en reggae-låt för att, citat, bredda kontaktytorna mellan ungdomar och nationalismen. Många ungdomar gillar reggae, därför gjorde de en reggae-låt. Och du märkte bara att den var ändå, den var inte så kass. Om du jämför den med vanlig svensk reggae som ofta är tämligen usel, så lite okej ändå.
Men jag tänker det är verkligen som, det är ett moment 22. För att om nu folk dras till de idéerna därför att de gillar reggae, så har de ju därmed i sig bevisat hur det just är blandningar mellan olika kulturer och olika traditioner som gör något bättre än de hade gjort på egen hand om det bara hade varit svensk folkmusik och fascism.
Eller så uppskattar de att reggae-musikerna är halvfascistiska, talibanliknande bibelläsare som avskyr homosexuella och ska krossa den moderna staten och krossa dekadensen. Och de är renlevnadsmänniskor som går runt, vissa reggae-personer går runt med en kvast så här, för att visa att de är renliga. De vägrar ge kvinnor oralsex. De vägrar att... Det är smutsigt. Du får inte göra det som man. Du måste vara ren som man. Jag hörde till och med rykten om att när homofobin inom jamaikansk dancehallmusik var som mest extrem, så var musikerna tvungna att sitta ner och kissa för de kunde inte vidröra sina egna penisar. För risk, det fanns en viss risk att om du rör vid en penis så kan du bli upphetsad och det innebär att du är gay, även om det är din egen. Jag har inte fått just den historien bekräftad, men jag utgår från att det är sant.
Ja, men då måste de ju få andra sätt att få utlopp för sina energier. Fascister i alla raser, förena neder. Men det här är ju uppenbarligen, alltså där finns det ju kretsar som ägnar sig åt politik och musik. Men det allmänna intryck som jag har är ju att man pratar inte om det lika mycket som för en 10-15 år sedan. Är det någonting med att populärmusiken generellt är mindre politisk idag än den var tidigare? Eller är det snarare så att musiken har ett mindre politiskt inflytande än tidigare? Eller är det så att det har fallit ner i olika små subkulturer så att vi inte märker det här uppe?
Men musiken är väl ganska politisk. Jag tycker framförallt inom hiphopen så har det blivit uttalat politisk. Åtminstone i Sverige så har det ju, tack vare Sverigedemokraterna, så har vi fått en väldigt, väldigt, väldigt livskraftig hiphop-scen. För att vi har ett fascistparti, eller ett parti med fascistiska idéer, i alla fall i riksdagen, så har många rappare blivit extremt arga. Det är klart att många stora svenska artister som Håkan Hellström inte gör politiska uttalanden, men Kent har gjort det. Depeche Mode gjorde ju på sin senaste skiva med kanske lite blandat resultat, ja, med dem.
Det är sant.
De försökte i alla fall. YouTubes senaste skiva innehåller vissa politiska uttalanden. Så, jo, men det finns väl ett...
Men så här...
Sen är det vissa artister som kanske inte gör politisk musik, men som gör många politiska uttalanden. Som Sara Larsson till exempel. Hon är kanske Sveriges största popartist. Hon är ju superpolitisk på Twitter och i sina intervjuer. Men det hörs aldrig i hennes låtar alls. För de ska funka i amerikansk mainstream radio. Det får inte finnas något för subversivt eller radikalt i de låtarna. Och det är också ett sätt att tänka att hon ser till att skaffa sig en otroligt stor liksom träffyta. Hon får en plattform där hon kan nå väldigt, väldigt, väldigt många, och sen säger hon saker i intervjuer istället.
Det är lite som när fascister gör reggae-musik.
Hon breddar kontaktytorna mellan ungdomarna och Är det socialism? Jag vet inte. Mm.
Men vadå? Det, i alla fall, det eldar väl inte upp på samma vis? Vi har, jag minns jämt att det var en massa moralpanik kring musiken. Eller är det mest att man då var bodde hemma och att föräldrarna var upprörda och så? För det har väl inte lika mycket, det blir inte lika mycket skandal kring musiken idag? Eller är det?
Nej, det ska till rätt mycket för... Och då handlar det ofta inte om själva låten, utan... Det är svårt också att jämföra Twitter-stormar med gamla tiders moralpanik. Jag tycker folk använder det där ordet moralpanik alldeles för lättvindigt. Mm. Om det räcker att det är någon stackars kristdemokrat som hör någon gangsterapplåt på radio och tycker att nej, nu rappar de om att skjuta folk. Sånt här ska väl inte få spelas i radio. Då säger alla, ah, det är moralpanik. Men en moralpanik, det är när inga avvikande åsikter ens får förekomma. Så var det under videovåldsdebatten.
Och jag tänker också just det officiella Sverige tar ställning och säger nej, de är satanister eller det här är videovåld, det måste bort.
Ja, det. Så var det ju under hårdrocksdebatten eller det var så när man debatterade de här Nick Carter-böckerna som pojkar läste på 40-talet.
Gick det så långt så att vi blev lite vaccinerade för det? I alla fall 70-talisterna. Vi 70-talister. Alltså att vi kanske har Sivert Öholm att tacka att det, nu kan man inte dra till med sån moralpanik längre.
Nej, fast vi rasar ju mot vissa saker på Twitter. Och det finns ju en... som det här med kanske decenniets mest korkade intellektuella koncept, kulturell appropriering, cultural appropriation. Mm. Det är ju något som jag märker att yngre människor faktiskt kan bli upprörda över. Att någon vit, och det är alltid kvinnor som råkar illa ut. Jag vet inte riktigt kom på vad det beror på, men det är nästan alltid någon vit brud rappar, då är det ett problem. Killar kommer lättare undan med det, men om Iggy Azalea eller någon gör en rapplåt, då exploaterar hon den svarta kulturen. Och där, och annars, det är inte heller en moralpanik.
Mm.
För de flesta personer som sitter lite på maktpositioner tycker att den här debatten är trams. Det, förutom i USA kanske, där finns det en ganska stark... Det var en kinesisk basketspelare som hade flätat håret, gjort så här cornrows, eller om det var dreads, och som fick skit för det i någon amerikansk intervju. Men hur kan du komma hit och ta de svartas frisyrer och exploatera det? Och han pekar på dem motstående laget och säger, och alla ni har kinesiska tecken tatuerade. Tjena.
Det är inte en väldigt märklig kulturell minnesförlust när precis allting vi ägnar oss åt är approprierat från alla möjliga håll? Jag menar, apropå vad synten, vad kraft, alla som approprierade Kraftwerk gjorde techno och hiphop.
Det handlar då om att en majoritetskultur tar något från en minoritetskultur. Jag kan fatta att samer blir sura om henne som Maurits snor deras mönster och bara, du vet, men det går inte att göra så mycket åt det. Och jag menar, om mönstren ser ut, okej, nu ska jag inte dissa samernas klädsmak, men liksom, de kanske skulle vara tacksamma egentligen för att någon annan person vill föra det estetiska arvet vidare, för att det kanske är ett estetiskt arv som inte är så estetiskt.
Du har varit väldigt generös med din tid. Det är fantastiskt kul att ha dig här, Fredrik.
Och jag har fortfarande inte sorterat Depeche Mode-singlarna.
Du får gärna stanna hela natten och sortera klart mina skivor.
Jag sitter kvar och sorterar dem.
Jag har slått inte mig hindra dig. Men ta då sista frågan. Ja. Tre bästa Depeche-låtarna genom tiderna.
Lätt. Photographic.
Bra val.
Fly on the Windscreen.
Det är lite oväntad bubblare där.
Det är ju en B-sida.
Mm. Men som sen hamnar på albumet.
Som hamnar
vilket
på albumet.
Är så märkligt när A-sidan inte gör det. Det är väldigt förvirrande. It's Cold the Heart.
Och A-sidan har ju då kanske till de sämsta Depeche Mode-singlarna. Men B-sidan är ett underverk.
Det är lite omvänt mot Shake the Disease.
Precis.
Som fantastisk A-sida, men... flexible på benet.
Okej, Photographic, Flying the Windscreen. Jag var rätt besviken på Ultron när den kom. För jag var verkligen inte inne på Depeche Mode. Och jag avskydde gitarrsolot i Useless. Där reagerade jag som de här konservativa syntarna gjorde när de hörde riffet i I Feel You. Jag tyckte I Feel You hade någon sorts industriell känsla. De var så hårt.
Och den var mer integrerad också.
Helt exakt. det fanns en poäng med riffet där. Gitarrsolot i Useless är som ett gitarrsolo i en Simple Minds-låt eller något. Det ska inte finnas den typen av ljud i Depeche Modes musik. Så all tror jag det är lite problem med. Men faktum är att den Depeche-låt som jag har lyssnat mest på de senaste åren är...
Får klippa om det här.
Ja, det är lugnt.
Det finns en låt på Ultra som heter The Bottom Line, en ballad som jag verkligen älskar, som jag har lyssnat jättemycket på de senaste åren. Så jag återupptäckt Ultra lite grann. Så, och The Bottom Line är också, där tycker jag mig höra ganska starka Leonard Cohen-vibbar. Det är som att Martin Gore, vars stora ledstjärna är Leonard Cohen, där har han nästan fått till det. Eller där har han fått till det. Så Photographic, From the Windscreen och The Bottom Line.
Ja, men det var pickt. För du gav förtroende för din smak där inledningsvis och sen gav du lite spännande innovativa tankar.
Photographic sen får du
sitta och lyssna på.
Precis.
Jag är ju sån här, jag är ju väldigt stor förkärlek för den här mellanperioden, 84-86 ungefär, när det är mitt Depeche Mode på något vis. Mest så här industri poppigt, Some Great Reward, Black Celebration där omkring.
Skulle kunna säga Something to Do också, förstås.
Ja, exakt.
Det finns en fantastisk version av den. De körde ju den på bara ett par konserter, kanske bara på en konsert under Devotional-turnén.
Mm-hmm.
Så drog de igång Something to Do. Det finns inspelat från, det var inte Devotional, det var den här Exotic-turnén tror jag, när Dave Gahan började må riktigt dåligt. Och då la de till den till setlistan.
För att pigga upp dem.
För att pigga upp dem.
Det läste jag nog i någon av dina kolumner att Richard Spencer, den här nyfascisten,
ja,
han är ett Depeche-fan.
Ja, jag mejlade honom faktiskt.
Just det. Ja. Varför gillar han dem? Och
han tycker att Depeche Mode är det ultimata vita bandet. Det bästa exemplet på genuint vit kultur. Han är ju då missat att kolla Martin Gores hår. Martin Gore är ju halvsvart. Men ganska blek för att vara halvsvart kanske. Jag mejlade Richard Spencer, för han hade fått recensera alla Depeche Modes skivor, eller han hade gjort det själv i någon fascisttidning, och jag tror han tyckte att Black Celebration var bäst, och sen råsågade han A Broken Frame. Och jag mejlade honom och skrev att jag vill verkligen ta avstånd från dina förkastliga idéer. A Broken Frame är en oerhört underskattad skiva.
Jag håller med, jag älskar den här ödsligheten som hela albumet utstrålar, den här tomheten som bara säger Vince Clark är borta.
Det är inte en av deras bästa, men den har sina stunder. Han ogillar nog att det är en skära på omslaget, att den är uttalat socialistisk. Men jag frågade honom apropå Depeche Mode single Where's the Revolution, om han kunde relatera till den. För det är en mångtydig låt, och han svarade att absolut, den här kan ju lika gärna vara en pro-Trump-låt. Så han tänker fortsätta lyssna på Depeche Mode, även om de inte vill förknippas med honom.
Har de fått frågan om...
De har sagt att de avskyr Trump och att de vill inte att fascister lyssnar alls. Men han kan väl bli lite som den här guvernören från New Jersey som dyrkar Bruce Springsteen. Det finns ju någon New Jersey-politiker som är superhöger, rå-republikan. Och Springsteen är hans favoritartist. Och Springsteen är ju demokrat helt och hållet. Och den här New Jersey-politiken fortsätter ju att gå på alla spelningar. Han vill ju träffa, hänga med Springsteen lite. Springsteen vill inte hänga med honom alls. Men det spelar ingen roll. Han är ändå längst fram på alla spelningar. Bara, yes, bossen! Och Springsteen har försökt liksom betona att men, så här, måste du hänga efter mig hela tiden? Han har ju till och med försökt påverka honom. Men, det är väl lite gulligt att någon kan ändå fortsätta vara.
Jag tycker att det är en fint att vi alla kan förbrödras och försystras över musiken ändå. Tack för att sortera mina skivor. Just keep doing it.
Så. Där.
Vad går du efter för system?
Jag bara lade mig kronologisk ord.
Ja. jag får plocka upp mina LP-skivor från källaren så får jag göra detsamma där.
Tyvärr vet jag inte vilken ordning Mark Allman har släppt sina solosinglar.
Nej, det är lite svårare. Nej, det är en stor samling, Mark Allman, verkligen.
Massa
det, Mark Allman. Men jag fastnade för hans lite så här teatralisk, burleska toner. Vi är klara, men...
Gud, vad kul det här var.
Men så himla trevligt. Tiden har verkligen flugit. Jag hade kunnat väldigt länge att prata om varje liten episod.
Vilken underbar lägenhet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.